Dunklets korsväg av Robert Jordan, den 19:e delen i Sagan om drakens återkomst, i översättning av Jan Risheden, inläst av mig Niklas Engdahl. Och så skall det ske, i den mörka jaktens dagar, när den högra handen tvekar och den vänstra sviker, att mänskligheten ska komma till dunklets korsväg och att allt som är och allt som varit och allt som komma skall må balansera på udden av ett svärd, allt medan skuggans vindar växa i styrka. Från Drakprofetian, översättningen troligen utförd av Jain Sharin, känd som Jain Vittfarne, strax före dennes försvinnande. Prolog. Glimtar av väven. Rodell i Turalde avskydde att vänta, fast han visste att soldatlivet till största delen bestod av just väntan. Vänta på nästa strid, på att fienden skulle röra på sig, på att göra ett misstag. Han bevakade vinterskogen, själv lika orörlig som träden. Solen hade nått halvvägs upp på himlen, men den skänkte ingen värme. Andedräkten blev till vit rök framför hans ansikte och la sig som frost på mustaschen och huvans svartvävsfoder. Han var glad att hjälmen hängde vid sadelknappen. Bröstharnesket drog åt sig kylan och sände den vidare genom alla lager av ylle, siden och linne som han bar under. Till och med pilens sadel kändes kall, som om den vita vallaken varit stöpt i fryst mjölk. Med hjälmen på skulle kylan ha gjort honom tokig. Vintern hade kommit sent till Arad Domán, mycket sent, men slagit desto hårdare när den väl kom. Det hade gått från en onaturlig sommarhetta som dröjt sig kvar långt in på hösten och raka vägen in i vinterns hjärta på mindre än en månad. De löv som hade överlevt den långa sommartorkan hade frusit innan de hann skifta färg och nu gnistrade de likt sällsamma isöverdragna smaragder i förmiddagssolen. Ibland stampade någon av hästarna som tillhörde de runt 20 knäkterna runt honom med hoven i den knädjupa snön. De hade redan en lång ritt bakom sig och långt kvar att färdas, vare sig denna dag vändes i ljus eller mörker. Mörka moln böljade fram över himlen i nordväst. Han behövde inte ha med sig sin vädergumma för att begripa att kölden skulle öka dramatiskt före natten. Innan dess måste de ha hittat skydd.
Inte lika illa som förra vintern, eller hur, ersnåd, sa Jalam stillsamt.
Den reslige unge officeren hade en förmåga att läsa i Turaldes tankar, och även om han talade tyst var det meningen att de andra skulle höra.
Likväl skulle jag tro att en del män skulle drömma om glödgat vin vid det här laget. Inte de här kararna förstås. Anmärkningsvärt avhållsamma. Dricker bara te, så vitt jag förstår. Kallt te. Hade de haft några risknippen med sig skulle de ha klätt av sig och tagit ett snöbad.
De får lov att behålla kläderna på tills vidare, svarade Iturralde torrt. Men de ska få lite kallt te imorgon om de har tur.
Det skrockades här och där bland soldaterna, lågmält. Han hade valt ut männen noggrant och de visste bättre än att väsnas vid fel tillfälle. Han skulle själv inte ha haft någonting emot en bägare ångande kryddat vin, eller till och med te för den delen. Men det var länge sedan det hade kommit köpmän med te till Arad Domán. Länge sedan någon utländsk köpman hade vågat sig närmare än den saldajanska gränsen. När han väl fick höra nyheter från världen utanför Arad Domán var de redan torra som riktigt gammalt bröd. Och ofta var det inte mer än rykten till att börja med. Fast egentligen spelade det knappast någon roll om Vita tornet verkligen hade splittrats och vänt sig mot sig självt, eller om det verkligen utgått en kallelse från Camlin efter män som kunde leda kraften. Det fick det vara hur det ville med. Världen skulle få klara sig utan Rodell i Turalde tills Arad Domán var enat igen.